Ja, herre. Tack, herre. Amen. Amen. Jag började för någon vecka sedan tala om den helige ande och tänkte att det skulle vara en serie. Så jag fortsätter, men den första predikan är inte tyvärr på vår sida, så den har tappats på något sätt. Men jag kommer tillbaka till den. I morse när jag tänkte på det, då tänkte jag så här, kanske blir det en lite felaktig jämförelse, men om ni förstår rätt så blir det bra. När man ska köpa en produkt, någon som kommer och säger till dig att du ska ta någonting, så vill du först och främst veta vad du får för det, eller hur? Eller genom det. Så om någon kommer och vill sälja dammsugare, så vill du veta hur den dammsugaren funkar och vilka beneficier och vilka bra saker du får genom det. Och då tänker jag, nu förstår mig rätt, den helige ande är inte till salu. Annars skulle det vara dåligt. Men jag tänkte att man kanske kan vända på undervisningen och börja från slutet, så att säga. I själva utkastet så tänkte jag att jag skulle nämna de här saker i slutet av bibelstudier. Vad får vi? Vad är det som helige ande, den helige ande ger oss, så att säga? Men jag tänker börja med det, därför att kanske blir man lite mer sugen på att längta efter det mer än man gör. Låt säga så här, jag tror att det är så här att när jag ser dagens frikyrklighet i vårt land, så i väldigt många församlingar så har den här dimensionen eller aspekten av församlingslivet, den helige ande, blivit lite åsidosatt. Jag redan nämnde och vill inte gå in på det. Vi har blivit lite för mycket kloka i huvuden och tror att vi kan leda församlingar med mänsklig visdom, och våra liv behöver inte så mycket av hans ledning, därför att det är så mycket socialt ordnat i vårt land. Och på något sätt så kan man uppleva att inte medvetet, kanske under medvetet, så har vi glidit ifrån den enorma sanningen att vi är totalt beroende av Guds ande för allt i våra liv. Och det är därför jag tänkte bara påminna oss vad den helige andens verk är i våra liv. Och varför ska vi egentligen längta efter honom? Jag menar, om man ser bara så här, ja, vi är beroende, vi beder, vi är beroende av Gud och allt annat. Men när man ser den helige andens verk i våra liv, då kan man faktiskt jämföra eget liv med det som den helige ande verkligen har gjort och gör och kan göra och vill göra. Och då tror jag att det kan bli väldigt lätt att man blir lite mer längtande efter den här dimensionen, eller hur? Så jag kommer att läsa några verser först som bara en liten inledning i det här. Och jag börjar med Romarbrevet 8. Romarbrevet 8, det finns en vers där som är väldigt viktigt här. Och då står det skrivet så här. För alla som leds av Guds ande är Guds barn. Okej. En enkel sanning här. Alla som leds av Guds ande är Guds barn. Nu om man skulle vara väldigt så här, vad ska jag säga, väldigt karismatiskt och vrida den här versen till någon annan betydelse eller ta en aspekt, då skulle man kunna säga så här. Okej, upplever du att du är ledd av Guds ande varje dag? Och du säger, nej, inte riktigt. Ja, men då är du inte Guds barn. För att alla som är Guds barn är ledda av Guds ande. Men det här är lite kanske överdramatiserad tolkning av den här versen. Men låt oss tänka bara på saker. Alla som leds av Guds ande är Guds barn. Jag skulle våga säga så här då. Att när vi blir födda på nytt genom den helige andens verk, så är det självklart att vi kan ledas i allt i våra liv av den helige ande. Nu är det klart att ingen av oss kanske kan stå upp här och säga att vi upplever dagligen i varenda detalj att vi är ledda av den helige ande. Men det är ändå en otroligt viktig sanning. Då skulle jag vilja gå vidare och att läsa från Psaltaren 32 och 8. Psaltaren 32 och vers 8. Och då är det nästan samma sanning, bara uttryckt på ett annat sätt. Herren säger så här. Jag vill vägleda dig och undervisa dig på den väg du ska gå. Jag ska ge dig råd och jag ska följa dig med min blick. Vilket löfte. Nu låter jag så här. Jag vet att vi ibland, för många år sedan, så fanns någonting i ett visst samfund här i landet. Att man hade, så att säga, några experter som kunde komma till en församling och hjälpa församlingen att komma vidare eller in i väckelse eller jag vet inte vad. Och klart att det, man ska uppskatta Guds gåvor, men det finns någonting av Gud lovat som man behöver få ta till sig. Herren säger själv, jag ska vägleda dig. Och jag ska undervisa dig om den väg du ska gå på. Jag vill ge dig råd. Och jag vill låta mitt öga liksom följa dig. Vilket löfte. Snälla någon vänner, jag vill bara påminna om det här. Minns ni när Mose och Israel skulle gå genom öken då in i löfteslandet? Och denna mäktiga gudsman Mose, han började tvivla just på det här löftet. I den stunden när han går till sin svärfar, eller Hobab där, inte svärfar men Hobab där, och som var liksom expert för att leda i öken. Och Mose frestas att lägga sin förtröstan mer till en människa som ju för sig känner öken än att lägga sin förtröstan på Gud som har lovat och sagt att han ska leda oss och undervisa oss på den väg som vi ska vandra på. Den väg vi ska vandra på. Och jag gillar, om ni läser där då i andra Moseboken tror jag, eller fjärde Moseboken är det. När Mose ber den här mannen att leda dem, så ser han ser blankt nej, jag ska inte följa med er. Och då kan man tänka, oj vilken olydig medlem i församling. När ledaren säger du ska komma och leda oss, han säger nej, det var inte så. Han var inte olydig, han var ledd av Gud. För nästa vers säger bara, och Guds ark gick framför dem och utsåg viloplats och allt och han ledde dem. Så det finns en dimension i vårt liv och vandring med Gud som är verklighet. Gud vill undervisa oss och han vill ge oss råd och så vidare och så vidare. Och då skulle jag vilja gå nu till det som jag egentligen vill då utveckla lite mer. I andra Korintierbrevet kapitel 2, den där kända texten, så vill jag läsa bara från vers 9 och till vers 16. Men det står skrivet, det inget öga har sett, inget öra har hört och inget människohjärtat kunna ana, det har Gud berett åt dem som älskar honom. Om jag stannar nu här och tar bara den här versen. Ja, nu ska jag inte fresta och testa er här, men jag har själv varit en av dem som har, när jag läser där vers, tänkt alltid på vad. Inget öga har sett, inget öra har hört, ingen kunde ana vad Gud har förberett för oss. Vad är det för något? Ingen vågar säga. Var ligger de sakerna? I himmelen, självklart, eller hur? Ingen har sett, ingen kunde ana, ingen kan liksom ens tänka, men det är inte i himmelen. Utan det, nästa versen säger så här. Men Gud har visat oss det. Vilket det? Ja, det som står i versen innan. Allt som vi inte kan ana, allt som människoförstånd kan inte tänka sig. Allt vad vi längtar efter eller vad vi har inte ens sett och hört. Det har Gud visat oss genom sin ande. För anden utforskar allt, också djupen hos Gud. Och då så hoppar jag till, jag läser allt. För vem kan veta vad som finns i människan förutom människans ande? Inte heller vet någon vad som finns hos Gud förutom Guds ande. Men vi har inte fått denna världens ande utan Guds egen ande så att vi kan veta vad Gud i sin nåd har gett oss. Låt mig bara stanna här för en stund, därför att det där är viktigt. Jag tror att en av de senaste predikningarna var precis som det som jag hade. För att kunna upptäcka vad Gud har förberett oss, eller berett åt oss, så måste vi först förstå att detta kan inte upptäckas med mänskligt resonemang. Det kan inte upptäckas med människans mänsklig visdom. Det kan upptäckas bara på ett sätt, genom den helige andens uppenbarelse. Och jag vill bara verkligen understryka det här. Därför att det är så otroligt tydligt och uppenbart idag i Frikyrkan Sverige, i väldigt många kretsar, att man har blivit frälst. Man väntar på att komma till himmelen. Men det finns så otrolig andlig fattigdom. Därför att vi är inte ledda av Guds ande. Därför att vi försöker förstå Guds välsignelser, Guds beneficier, allt vad Gud vill ge oss. Vi försöker förstå det med mänsklig resonemang. Och när Gud då kommer med något som övergår mitt förstånd, så blir jag blockerad och jag blir till och med rädd. Därför att jag vet inte hur jag ska ta emot detta. Och jag har vittnat här för några söndagar sedan när jag började där serien om det här, min upplevelse innan jag blev andedöpt eller fylld med Guds ande. Att jag var faktiskt rädd för den helige ande. Jag tänkte, gode Gud, vad vet jag vad han kommer att slänga mig in i? Och det är många som är rädda för det som övergår vårt förstånd. Och förstå mig då, här har vi första viktiga steget. Om vi vill komma in i det vad Guds, eller vad ögat har inte sett, örat har inte hört, vad vi inte kan ana med människoförstånd, då måste vi be Gud att befria oss från den här frukten och komma över den här tröskeln in i en dimension som är enligt Bibeln oss givet och borde vara vardaglig erfarenhet. Det var en som vågade säga amen. Okej, så jag går vidare och läser det här nu. Och det står skrivet så här. När vi berättar om allt detta använder vi oss därför inte av ord som vi har lärt oss på bibelskolor och teologiska seminarier. Vi använder inte oss av ord som vi har lärt oss genom mänsklig vishet, utan ord som anden lärt oss. Och vi tolkar det andliga med andliga ord. Nu har jag inte gett mig in på den här texten på djupet, men jag skulle våga säga så här. Vilka ord använder anden då? Är det något konstigt språk? Ska vi tala i tungor till varandra för att upptäcka Guds hemligheter? Nej, jag tror inte det handlar om det. Utan jag tror att det handlar om det. När du och jag uttalar ett ord som är oss givet av anden, då finns det en kraft och innehåll i det ordet som talar in i den andra människans liv, så att hon plötsligt kan se något som Gud vill uppenbara för henne. Och det är det här som jag tror. Vi talar inte då vanliga ord. Vi filosoferar inte. Vi ser inte, behövs verkligen helande? Behövs verkligen profetiskt ord? Eller menade han riktigt så eller ej? Nej, när vi får ord som är födda av anden och givna oss av anden, och vi talar ut de orden. Det kan vara de enklaste orden som finns. Men det finns något i de orden som den andra personen förstår och ser. Jag minns när vi var i forna Jugoslavien, dagens Kroatien, och jobbade där i församlingen. Jag minns en nyfrälst tjej som på ett möte stod upp och profeterade. Första gången kanske i sitt liv. Hon stod upp och så sa hon, så säger Herren, jag älskar er. Okej. Kära, behöver man stå upp och profetera? Det står ju skrivet här. Vet ni vad som hände? Jag minns det. Vet inte om min hustru minns. Jag minns bara när hon uttalade de orden, så kom någonting över hela församlingen. Det kom en atmosfär. Därför att de orden var inte bara ett mänskligt resonemang. Utan de orden i den stunden var orden som Guds ande lade i henne och ville att hon skulle uttala. Det är de orden som har liv. Och det är de orden som öppnar våra ögon. Det är de orden som hjälper oss att se det som människoförstånd kan inte ens ana. Jag var på torgkonferensen här i torsdags. Och jag ska nu inte säga för mycket. Det finns olika möten på varje konferens. Det finns de möten där folk resonerar och diskuterar och du. Och sen finns de möten när du går i en tält, till exempel till de är bikers för Kristus, det är tribe of Judah. Och där sitter du, dricker kaffe och sen när du ska säga hej då till någon så kommer någon person och säger till dig orden som bara, oj snälla någon. Och det var precis vad hände med. Det kommer en broder, enkel broder som var ganska liksom nästan obemärkt där. Och när jag sa till honom hej då och krama om honom så säger han till mig. Gud vänder på ett nytt blad. Det är nu det börjar först. Oj, 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 tänkte jag. Käre Gud. Tänkte fråga honom om jag inte förstod. Tänkte fråga honom, hur vet du det här? Men han vet det, Gud vet allt. Okej, jag läser vidare i den här texten. Så står det skrivet att, men vi har inte, nej, det vidare lite, ja. Men en oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människa bedömer allt, men henne själv kan ingen bedöma. Det står ju skrivet, vem känner till Herrens tankar? Vem kan ge honom råd? Men vi har Kristi sinne. Okej. Så det här är inledningen till det som jag tänker då fortsätta med här. Det som jag vill betona i det är att vi måste helt enkelt börja ropa till Gud om en sinnesförändring så att säga. Eller låt säga så här, vi bör inte kasta våra hjärnor, det vet vi allihopa. Men vi behöver vara människor av anden mer och mer och mer. Och liksom be Gud, fyll mig med din ande, fyll mig med förståelse för din helige andens ledning. Nu när vi läser det här att de som är Guds barn, de leds av Guds ande. Vad betyder det att vara ledd av Guds ande? Och min logiska fråga är följande när jag hör att jag ska bli ledd av någon. Det första självklart ska jag fråga vem är det som leder mig om jag ska någonstans. Det andra är, vart leder han eller hon mig? Var ska du leda mig? Ni vet, vi leker ibland och när det är svensexa så kommer de här tuffa grabbar till brudgummen och binder hans ögon på morgonen. Och han vet aldrig var han kommer att hamna. Och det enda som han har det är att lita på sina vänner. Att de ska inte leda honom in i elden så att han bränns upp eller något tokigt. Ibland är det tyvärr för mycket tok med det där. Men vart leder den helige ande Guds barn? Två aspekter. Och det kommer att ta tid. Inte idag. Men att jag vill inte stressa genom det. Det finns två aspekter. Och jag läser det här mycket kända vers. Som vi citerar så ofta. Och nu kommer vi till det. Förstår ni? Hur många gånger har ni inte läst den här boken? Och för 1374 gång läser du samma vers och säger, plötsligt ser du att den där versen har något mer att säga än du har sett hittills. Det där som hände mig med den versen. Här för inte så länge sedan. Efesierbrevet 2:10. Hur många kan den utan till? Ingen, tack och lov. Jag läser den i alla fall. Vi är hans verk skapade i Kristus, Jesus, till goda gärningar som Gud från början planerade att vi skulle göra. Jag tror att en annan översättning säger, vi är skapade för att vandra i de goda gärningar och som han har planerat. Jag skulle våga säga så här. Jag ser i den här versen två aspekter, två dimensioner. Varje gång vi läser den här versen så tror jag att flesta av oss tänker på att den helige ande leder oss i någonting, i aktiviteter. Men jag tror att det finns en annan dimension i det här. Jag tror att det är så här. Innan den helige ande leder oss in i en aktivitet så vill han leda oss in i ett tillstånd. Okej, okay. Så det här blev så viktigt för mig häromdagen när jag läste det. Låt mig få se där. Och jag tror att det här kan vara en nyckel för många av oss. Och kanske någon redan här idag kommer att säga någonting. Vi i vår mänskliga natur, vi, även att vi är på nytt födda, så blir vi knappast befriade från aktivitetstänkande under det här livet. Vi är väldigt benägna att tänka i aktivitetstermer, eller hur, vänner? Vi är benägna även i vår relation med Gud att tänka att det enda den heliga ande vill leda oss in i det att vi ska göra någonting. Och då kan vi, utan att vara medvetna om det, falla in i ett liv som motiveras av ständig fråga vad vill Gud att jag ska göra, och sen kan vi luras. Även att intentionen är rätt, så kan vi luras in i ett liv som präglas av prestation och arbete. Både för Gud och Guds arbete i våra liv för oss. Så låt mig få nu gå och nämna några saker vad jag tror att den helige ande leder oss till. Så. Varenda gång om jag vill veta, är jag ledd av Guds ande i mitt kristna liv, i min relation med Gud, så kommer dessa saker att vara tydliga i ditt och mitt liv. Så låt mig få nämna nu några saker för att se hur många vi gör eller hinner med idag. Det första, den helige ande. Ni vet att han nämnde Johannes evangeliet 14, där verserna 26-27 och 16-13, och han kallas för hjälparen, den helige ande. Och det står skrivet att när Jesus nämner löftet om den helige ande, så säger han: när hjälparen kommer, så ska han leda er i hela sanningen. Okej, han ska leda oss i hela sanningen. Okej, vad berörs i våra liv av sanningens kännedom? Vad är det vi behöver i våra liv veta om sanningen och känna till sanningen om vad för att våra liv ska vara välsignade och till välsignelse? Ja, det är först och främst vi behöver veta hela sanningen om Gud, självklart. Sen behöver vi veta hela sanningen om oss själva, självklart. Okej, och det är det den helige ande leder oss in i. Så en av de första sanningar i vår relation till Gud som helige ande leder oss, det är att vi är totalt hjälplösa när det gäller vår frälsning. Det är den helige ande som måste överbevisa oss enligt Johannes 16:8 om rättfärdighet, om dom och så vidare, för att vi ska överhuvudtaget kunna komma till Gud. Han överbevisar oss om att Gud är helig och att vi kan aldrig nalkas Gud i vårt tillstånd utan att vi måste bli frälsta och födda på nytt. Okej, det är den första aspekten av den stora sanningen. Men det som jag tänker på det är att det finns otroligt mycket, det finns otroligt många sanningar så att säga. Eller låt mig få säga så, det finns otroligt många aspekter av sanningen med stort S som den helige ande vill leda oss in i och uppenbarade för oss för att vi ska kunna leva ett liv som är välsignad och till välsignelse. Så, nu går jag vidare. Det som jag skulle vilja bara säga en gång till nu, kom ihåg, den helige ande leder oss i Guds fullbordat verk för ditt och mitt liv. Allt det där som vi inte kunde med förstånd och med mänskliga resurser ge oss eller ta oss till. Så i Johannes 15, det är många verser som ska läsas här. Jag kanske kommer inte läsa dem, men jag nämner dem bara. I Johannes 15 och vers 26 så är det Herren som talar om den helige ande. Och så säger han så här: men när hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande som kommer från Fadern, ska han vittna om mig. Han ska vittna om mig. Okej. Vet ni vad? Vi lever i en tid då det är otroligt många andliga trender som poppar upp ständigt och jämt här och där. Den äkta profetiska uppenbarelsen som den helige ande kommer till oss. Hör mig nu, det här är så enkelt, det är så grundläggande men så viktigt i vår tid. Den kommer aldrig att leda dig ifrån Jesus till något annat. Aldrig! Oberoende vilken uppenbarelse jag får, om vilken sanning som jag har sagt tidigare, om evangeliet eller i Guds ord, den kan aldrig leda mig bort från korset. Ingen uppenbarelse får kasta skuggan över korset och det verk som Jesus gjorde på korset. Sanningens ande leder oss alltid om en större uppenbarelse om Jesus eller av Jesus. Alltid. Han ska vittna om mig, säger Jesus. Han ska inte vittna om tungotal, om helandet, om prosperity eller något annat. Det är sekundära saker. Den helige ande vittnar alltid om Jesus som först. Så du kan faktiskt enligt första Johannes brevet där i kapitel 4 är det tror jag och vers 6 kolla om den uppenbarelse som den helige eller som någon påstår är den helige andes uppenbarelse är rätt eller fel genom att du ser om Jesus är i centrum eller inte. Så i uppenbarelseboken 19 och 10 så står det skrivet att all sann profetians ande talar om Jesus. All sann profetians ande. Det är det här som jag vågar säga utan att nämna nu namn på olika rörelser eller trender och andliga förnyelser och så vidare. Som har alltid varit en tecken för mig om det där är äkta eller oäkta. Om fadern säger, Bibeln säger att allt i hela skapelsen hålls ihop genom vem? Genom Jesus. Står det skrivet? Det står skrivet. Okej. Så, när någon kommer med uppenbarelse som skiljer mig från min bror och syster som håller sig till Jesus, då är det något fel på uppenbarelse för min del. För att ingen uppenbarelse kommer att skilja mig och dig om vi befinner oss, om vi är i Kristus Jesus. Och det är där vi rör oss. Hörrni, det här är otroligt viktigt därför att det är så mycket som pågår idag. Och det går åt ena hållet, åt andra hållet. Och det är liksom många kommer med saker och otroliga uppenbarelser. Bara kolla. Om denna uppenbarelse inte har Jesus i centrum så kan du säga tack och adjö. Eller åtminstone ta den goda, behåll det goda som finns där. Men dras inte vidare. Därför att den helige ande leder oss alltid närmare Jesus. Alltid. Okej. Det andra saken som han leder oss till. Det är att han leder oss alltid till den här boken. Alltid. Den helige ande kommer aldrig att betona någon annans bok mer än denna bok. Aldrig. Det finns så mycket böcker i vår värld. Och om jag ska vara ärlig, de böcker som jag vid sidan av den här boken rekommenderar, det är de fyra som jag skrivit där som finns. Resten kan ni glömma. Nej, skämt åsida. Det finns många underbara böcker. Men låt mig få säga så här. Aldrig ska man komma ifrån den här boken om man är ledd av den heliga ande. Aldrig. Och det är det jag förundras över när jag läser krönikaböcker och kungaböcker där. Att i den där lilla kungen Josia som var bara 7-8 år gammal. Och det står skrivet att hans sekreterare eller vem det var upptäckte när de skulle förnya templet. Han upptäckte sekreteraren en bok där. Det var säkert 3 kilo damm på den. Den har legat där kanske i flera hundra år. Och kungarna visste inte att den fanns. De visste att det fanns någon Moselag någonstans. Men det var som Dag Hammarskjöld säger, Bibeln är en bra bok på hyllan där. Eller Gud är en bra bok på hyllan som sällan används. Och när den där lilla kungen, eller han var 8 eller lite äldre nu, hörde om den här boken så rev han sönder sina kläder och sa, men titta vad som står skrivet här. Och då hela Israels rike föll på knä och gjorde bättring för att de satte åt sidan den här boken. Nu ska jag vara lite tuff, okej? Men bara lite. Hur många gånger hör man inte idag att kristna säger, åh, jag hinner inte läsa Guds ord, jag skulle vilja. Vet ni vad det är för mig? Nu förlåt mig, jag ska inte be om förlåtelse, jag är lite tuff nu, men om jag säger så här. Att säga, jag hinner inte läsa Bibeln så mycket, för mig är det som att säga, åh, jag glömde idag andas. Kära någon, jag hinner inte andas idag. Vet ni att vi sjunger en sång förresten? Som säger, som den där, it is the air I breathe, your word. Vi sjunger att Guds ord är någonting som är för oss så självklart som att andas. Saken är den att vi många gånger läser den här boken som ett medel till att komma någon vart i livet. Eller en sån där rådgivningsbok hur jag ska tjäna Gud och vad jag ska göra. Men egentligen borde man läsa den här boken först och främst som ett, det där som vi har sagt så många gånger, som ett kärleksbrev från Gud till oss. För att det är det handlar om. Det handlar om. Ja, men heliga ande, jag minns dagar när jag var förälskad mindre än jag är idag. Måste ta lite vatten efter det. Och med vilken spänning jag väntade på ett brev. Någon annan? Nej. Okej, så den helige ande kommer alltid att leda oss till den här boken. Jag går vidare. Några punkter till ska vi ta. Nästa upplevelse eller erfarenhet eller verklighet som han har redan förberett för oss innan vi sa ja till honom, det är att den helige ande leder oss alltid i frihet. Kära Gud. Första Korintierbrevet 3:17 så står det skrivet så här. Är det första Korintierbrevet 3:17? Det borde vara, men det här är en annan översättning så de har flyttat på det. Men ni vet versen, jag ska bara nämna det. Där Guds ande är, där finns frihet. Nu är det så omfattande uttryck det här, där Guds ande är, där finns frihet. Så det handlar inte bara om vår gudstjänst. Det handlar inte bara om när vi träffs, eller det handlar om vardagen. Den helige ande leder mig alltid in i frihet. Frihet från vad? Okej, om jag läser i vad heter det? Galaterbrevet först bara, 5:1. Då säger Paulus att var måna om den frihet som den helige ande har eller lett er i. Och den frihet som Jesus har skaffat åt oss. Friheten är en aspekt av hans försoningsverk. Så jag är fri först och främst om syndens makt. Jag är fri från fördömelsen. Jag är fri att älska. Jag är fri att förlåta. Jag är fri på så otroligt många sätt som jag inte kan vara fri utan den helige andens verk i mitt liv. Så det är en fantastisk, liksom, det är som att gå in i, ni vet att det som det handlar om, när vi läste det där, allt vad ögat har inte sett, örat har inte hört och mänsklig förstånd inte kunnat tänka sig. Det är som att gå in i ett förråd som är gigantisk. Och i det förrådet finns allt, absolut allt, vad var och en av oss behöver för att kunna leva ett liv som är fylld med välsignelse, frihet och allt annat. Tänk att Bibeln säger att det finns ingen fördömelse mer för den som är Jesus Kristus. Ingen. Gode Gud. Tänk att våga ta det till sig. Och ni vet hur det funkar, åtminstone för mig. Varje gång när den helige ande kommer med en tanke till mig som går åt rätt håll, som leder, som vill uppenbara för mig det där som ögat kan inte se och örat kan inte höra och mitt förstånd inte förmår att ägna åt sig. Varje gång när den helige ande kommer och säger, men titta där, så kommer mitt förstånd, mina känslor som försöker blanda sig in i. Och det är därför Paulus säger att detta har inte Gud visat oss genom denna världens anda. Okej, jag tar ett exempel. För inte så länge sedan så en av våra underbara grannar, så Soyla, satt med dem och pratat. Och då pratade vi om människovärde. Okej? Och just på den tiden så kände vi till en person som var arbetslös. Och då pratade vi om hur känner man sig som människa när man är arbetslös. Och det är klart att det är säkert inte roligt tillstånd. Det är inte roligt att vara arbetslös. Ännu mindre roligt är att vara arbetslös i en värld som värderar dig genom din mått av din prestation, genom ditt arbete. Och jag lyssnade på radio häromdagen, inte så länge sedan. Jag lyssnade alltid på P1 när jag åker bil. Och då diskuterade de samma sak. Hur mycket är arbetet vår identitet? Och de konstaterar att i stort sett 99,99% är vårt arbete vår identitet. Okej, det är denna världens anda. Så hur mycket är värd i denna världen, utifrån denna världens värderingssystem? Hur mycket är värd när jag inte har arbete? Ja, det är nolla godhetid. Men Guds ande vill leda oss in i något som vi inte hör från radio, eller på radio, som vi inte ser på TV. Och som vårt förstånd, om den funkar efter denna världens värderingssystem, inte kan nå upp dit. Det är det Guds ande vill leda oss till, in i och säga, hör du är så värdefull, Jesaja 43:4. Du är så älskad av mig, du är så hedrad av mig. Amen, Herre, jag är arbetslös. Vänner, hör mig. Jag hoppas att jag inte talar här sagor godhetid. Men det här finns i våra kretsar. Det finns i våra församlingar. Människor som kämpar med sitt värdekänsla på grund av olika saker. Och då säger Guds ord att den helige ande vill leda oss in i något mycket bättre än det. In i en dimension där jag är faktiskt värdefull därför att jag är skapad av Gud. Till hans avbild. Jag vill inte fråga hur många inte behöver förbön för det här. Inte därför att du är arbetslös kanske. Men helt enkelt därför att vi kämpar med det. Så, den helige ande leder oss in i en frihet där vi är fria från att bedömas och dömas och leva efter denna världens stadgar och denna världens värderingar. Och jag ska ta en punkt till och sen får det vara bra för idag. Nästa sak som den helige ande oss leder in i och som är fullbordad verk, det är vila. När vi lovsjöng nu för en stund sedan så jag lyssnade lite grann på atmosfären så att säga. Och det första ordet som kom till mig det var, vad fint, det är vila i det här lovsången. Christer hoppade inte på pianot för att kom helige ande nu. Kära Gud. Jag brukar ibland säga när du ser ett lovsångsteam som sjunger så här. Vila, vila, vila i Gud. Och snälla någon då. Men vila då. Så den helige ande leder oss in i vila. Får jag säga en sak? Finns det något större rikedom i vår värld idag än att komma in i vila? Tänk om nationerna kunde komma in i vila med varandra. Tänk om det som berör mitt land, tänk om Kosovo-problemet kunde lösas och alla människor där kunde komma in i vila. In i vila från fruktan för nästa bomb. In i vila från fruktan att någon annan ska bli knivhuggen på Jerusalems gator. In i vila där du vet att inget sånt kan ske. Vila är mer värd än guld idag. Och jag läser lite grann om denna vila. Lyssna nu. Det här är någonting som Gud har förberett åt oss. Och det är någonting som den helige ande leder oss in i. Så om jag nu helt nu svart och vitt tänkande säger så här. Om vilan börjar lämna mitt liv eller mig i en situation. Då är jag inte ledd av Guds ande. För att Guds ande leder mig alltid in i vila. Ja, men Stojan, du kan väl inte säga så. Säg nu ärligt. Är du helt och hållet in i vila nu inför din situation när du inte vet var du ska bo en månad? Självklart. Jo, det finns myror i magen. Det finns saker som stör. Det finns saker som oroar. Men jag måste komma hela tiden. När Guds ande, när jag börjar tänka så säger Guds ande, men kom in i vila. Jag har kontroll. Jag har allt under kontroll. Så jag läser några verser om det här underbara vila. Och vill också visa varför ibland vi inte lever i det. Okej, Hebreerbrevet. Hebreerbrevet kapitel 3. Verserna 10 och 11. Då står det skrivet så här. 9, 10 och 11. I öknen där, då ser Herren, eller författaren ser, där era fäder satte mig på prov där i öken. De prövade mig fastän de hade sett mina gärningar för 10 år. Därför blev jag förbittrad på detta släkte. Nu, jag skulle vara hycklare om jag inte stannade här bara och kommenterade lite grann. I 44 år har jag sett Guds gärningar i mitt liv och i vårt liv. Guds underbara gärningar. Igår satt vi, Soila och jag, hela dagen i stort sett. Hon läste alla profetiska ord som Gud har talat till oss. Och jag satt från morgonen och läste min dagbok om hur jag upplevde situationen som vi var i för 20 år sedan när vi var precis i likadan situation när vi kom hit till Kungsängen. Vi hade ingenstans att bo. Vi flyttade från Skåne, vi satte våra möbler in i källaren om ni minns det, och sen hade vi ingenstans att bo. Vi bodde en månad hos Bystets, vi bodde några dagar hos Berta Myber, vi bodde hos Hedvins i lägenheten. Och allt detta. Och jag läser dessa saker. Och så läser jag exakt nästan för 20 år sedan. Så kom Elge Eklund och sa lösningen är hittad. Och då fick vi bo där nere på Strömkallen. Och då tänker jag så här. Borde jag inte bara jubla nu i denna situation? Halleluja Gud, du har under 40 år gjort sådana under. Och vet ni vad jag skrev i min dagbok? Jag läste i min dagbok som jag skrev för 20 år sedan. Och igår påbörjade jag min nya dagbok. Och det som kommer att stå på första sidan, det är det här som jag skrev. Jag skrev så här. När lösningen kom för det huset som vi bodde nu i 20 år. Jag skrev, tack Fader, all det goda kommer från dina händer. Från dig. Och så skrev jag så här. Undren är din hobby. Och kärleksgärningar är ditt jobb. Undren. Att göra under, det är Guds hobby. Han älskar att göra det. Och kärleksgärningar, det är hans jobb. Stojan, varför vilar inte? Tack att han har förståelse för allt, gode Gud. Okej, så han säger så här. De såg mina under och de provocerade mig och jag blev förbittrad på detta släkte. De far alltid vilse i sina hjärtan. De känner inte mina vägar. Och det är det som var skillnad mellan Israel och Mose. För Israel visade Gud där enligt en psalm hans gärningar. Men för Mose uppenbarade han sina vägar. Och vad är Guds vägar bland annat? Ja, bland annat är Guds vägar, eller Guds sätt, det att komma i sista sekunden med lösningen. Har ni varit med om det? Ja. Och om man nu tror på det och har varit med om det, då kanske kan man vila i det att han kommer aldrig för sent. Och då sa han, de känner inte mina vägar, därför svor jag i min vrede, de ska aldrig komma in i min vila. Så varje gång när den helige ande leder oss in på hans vägar, då kommer vi in i vila. Och jag ska läsa några verser till om det här med vila. Psaltaren 132. Psaltaren 132. Då är det David som fick en vision. Det här är så vanligt idag också. Av olika andliga ledare. Vissa andliga ledare tror att Guds rike byggs genom att de får en vision och tvingar Gud på att förverkliga det. Men det är lite annorlunda än den här boken. Så här står det skrivet i 132. Herre, kom ihåg 132-salteren. Det är David som talar. Kom ihåg allt lidande som David fick utstå. Han svor en ed inför Herren, gav ett löfte inför Jakobs mäktige. Jag vill inte gå in i mitt hus och jag vill inte lägga mig i min säng. Inte tillåta mina ögon att slutas i sömn eller mina ögon locka tyngas av slummer förrän jag funnit en plats åt Herren, en boning åt Jakobs mäktige. Kära vänner, om ni hörde en ledare på någon konferens säga sådana ord, eller i en församling säga sådana ord, tänk om någon av oss här sa, hör ni vänner, jag kommer inte att ge sömn i min arbetsschema plats innan jag ser denna församling växa upp till 1000 medlemmar. Jag kommer att slita så att vi når upp till det här. De som tänker mänskligt skulle säga, och äntligen en pastor och en ledare som vi har längtat efter. Den som tänker andligt skulle säga, Gud bevare oss från denna ledare. Och det är precis vad Gud kommer med till David. Och han säger till honom så här. Han säger i versen 8. Lyssna nu vad han säger. Res dig, Herre. Gå till din viloplats, du och din makts ark. Och lyssna nu på vers 11. Allt nämner David vad han vill göra. Och så ser han, Herre, kom till din viloplats. Jag ska förklara lite mer där. Vers 11, utan någon mellankommentar, så står det skrivet, Herren har svurit David en ed som han aldrig tar tillbaka. Dina egna ättlingar ska jag låta sitta på din tron. Och jag ska nu inte läsa alla verser. Det som är skillnad mellan första delen och andra delen, det är att i första delen säger David 5-6 gånger, jag ska göra det för Gud. I andra delen säger Gud 7-8-10 gånger, det är jag som ska göra det för dig. Okej, låt mig få säga det här nu. När vi drivs av någon vision, och det kan vara en bra vision för att vi vill bygga Guds rike, men om den visionen är född av oss och inte av Guds ande, då kommer ni att höra alltid de här termer. Vi ska. Och detta är inte viloplats. Viloplatsen är platsen och sammanhanget där allt kött är tyst. Och där Guds ande är ofärd. Jag nämnde det här tidigare, men okej, en gång till. Jag var på en konferens, det var många år sedan. Och det var lovsångsteamet som slet och slet och slet. Och man försökte, som det kallas bra eller populärt, inte bra i vissa kretsar, man försökte dra himmelen ner. Det när vi börjar dra himmelen ner, det kommer bli tungt. Och det som hände efter 45 minuters av svettandet, ni vet varför prästerna blev klädda i linnekläder i templet och inte i yllekläder. Därför att ylle tillverkade svett. Och svett är tecken på förbannelse efter syndafallet. Så prästerna fick inte klä sig. De där leviterna som ledde lovsång, de fick inte klä sig i något annat än i linne tyg. Därför att linne tillverkar inte svett. Så det här lovsångsteamet i 45 minuter. Och man bara upplevde en frustration i atmosfären. Ingen Guds himmel eller himmelsk atmosfär. Efter 45 minuter så såg jag det där lovsångsledare. Han var slut. Och så skulle man samla kollekten. Och lovsångsledare, jag ser honom, tog gitarren, slog en ackord i all desperation. Och den stunden när han slog den ackorden utifrån sin hopplöshet, då kom Guds ande över hela gruppen där. Därför att då var mänsklig kraft spenderad. Och det är då vilan kommer. Okej, okay. Så jag läser 2-3 verser till här. Eller exempel på det att komma in i vilan. Andra Moseboken 13-14. De står där med Israel står inför Röda havet. Bakom dem har de hela Egyptens armé. Kära. Hörde faktiskt en bra predikan häromdagen. Det var någon som skickade länken till mig. Jag rekommenderar dig att lyssna på den predikan av Dan Salomonsson, pingspastorn i Uppsala pingsförsamling. Just om den här texten talade han. Han talade om Guds förunderliga lösningar i hopplösa situationer. Och då står de där. Ingen skydd mot det som är bakom och ingen öppning för det som är framför. Får jag ta det till din och min situation? Du kanske upplever så här nu. Du upplever som att fienden kommer bakifrån med ditt förflutna. Och med alla dina felaktigheter i det förflutna. Och fienden står där och han vill bara störta dig i hopplöshetens hav. Och du, det är havet framför och du ser ingen lösning eller ingen entusiasm för din framtid. Därför att när du kommer in på en gudstjänst som började klockan 10 och klockan 11.30, då vet du att det är ganska hopplöst. Men du kommer höra det viktigaste nu. Och då står de där panikslagna. Vad är det som Herren säger till Mose? Herren ska strida för er. Och ni skulle vara stilla därvid. Hur ska man sitta stilla? Hur ska man sitta stilla? Blocket har blivit varm av letande efter huset. Men det är det här. Och jag avslutar med en text som är varför den här vila är så otroligt, otroligt viktigt. Okej, jag läser där texten och sen ska jag avsluta, resumera det här. För den här gången så fortsätter vi nästa gång, nästa söndag. Jesaja 63, verserna 11 och lite vidare. Om jag bara får säga en sak till. Ni vet, det var för många år sedan, ganska i början när vi kom hit, så hade våra ungdomar ett möte i Aspenskyrkan där. Och jag skulle tala där och det var dop också. En av ungdomarna skulle döpas. Och då var det, vad heter de här vännerna nu som flyttade från oss? W. Va? Valves, stämmer, tack. Då var deras son där på möte och Guds ande kom över honom. Ingen bad för honom. Han låg under bänken. Och han reser sig upp och kommer till mig och säger jag vill också döpas. Till saken hör att han var döpt när han var liten, men han upplevde att det där dopet betydde ingenting för honom. Det var sån där för tidig dop, så att säga. Och då tänkte jag, vi kan inte väl skynda iväg, utan jag sa till honom, ring till mamma och pappa och bjud dem på dopet, åtminstone det. Han försökte ringa, får inte tag i dem, men han sa, jag vill döpas. Och Guds ande verkligen kom över honom. Vi döpte honom. När han sa till mamma och pappa så sa mamma, säg högt, Marie, sa att hon blev lite ställd med det där, var det rätt? Och så bad hon om ett tecken från Gud. Ibland kan man göra det, eller hur? Så hon gick till sin det där guldtorn, korn menar inte torn, guld korngrejer och drog en vers och läste texten och blev ganska tillfreds. Men på söndag morgon när hon skulle komma till kyrkan så tappade hon den texten. Och så drog hon en gång till och hon sa, Gud, ge mig den här texten igen, det betyder mycket för mig. Hon drog samma grejen. Då sa hon så här, Herre, om stojan nu som ska predika läser den här texten, då är det rätt. Jag öppnar Hebreerbrevet 3 kapitel, skulle tala om vila. Jag har aldrig innan dess läst hela denna text. Jag läser alltid bara en vers. Det här gången, jag minns som att det sker nu, jag kommer fram. Och jag börjar känna att du måste läsa första 11 verser, alla verser. Det var det, Hebreerbrevet 3:1-11 som hon drog ut. Så nu kan du kalla det för bingolotto, kristet bingolotto eller något annat. Jag vill kalla det för Guds sätt att leda en person in i vila när det behövdes. Därför bland annat kastade de lott när de skulle välja apostlar och mycket annat. Nu avslutar jag med den här texten och så ska vi se varför den här vilan är så dyrbar. 63 Jesaja verserna 11-14. Det står skrivet så här. Då kom hans folk ihåg forna tider och tänkte på Mose. Och då säger hans folk så här. Var finns han som ledde dem genom havet? Herden för hans jord. Det är deras fråga. Var finns han som sände sin helige ande bland dem? Han lät sin härliga makt gå vid Moses högra sida. Han som klöv vattnen framför dem. Och för evigt gjorde sig ett namn. Han som ledde dem fram genom dopen. Eller djupen. Som hästen på ett öppet fält gick de framåt utan att snava. Och nu kommer där versen. Likt boskap som leds ner i dalen. Så förde Herrens ande dem till vila. Så ledde du ditt folk. För att göra dig ett härligt namn.